Jag tycker det känns väldigt bra att stå här idag. Och jag ska hälsa till er från Lasse. Han på lasarettet. Det verkar som att han får komma hem imorgon. De skulle greja någonting med spisen. Och ja, han sa Lasse och säger att jag ska försöka allt jag kan för att inte börja dricka. Men det är klart att det suger, så han. Men han i alla fall skulle göra allt han kunde. Och så sa han, och jag tror att Jan-Olof och Benny har nog börjat minska lite i den trodan, för att han ville inte att de skulle råka ut för samma som han. Vilken luring, va? Och Jan-Olof sa han måste gissa, för han började på att bli så gammal. Benny kunde nog hålla på ett tag till trodan, men han har blivit så tjock. Så ja, jag har det inspelat på telefon, så ni kan väl få se sen vad han säger. Det var ju körthet. Ja, men vi får fortsätta be för Lasse. För att jag menar, han har fått en andra chans. Normala leverprover. Magen som var tjock där nere. Ja, inte platt längre. Han har varit utan drog i alkohol nu i 2 månader. Så att på så vis så har han fått en bra start. Även om det är få en blödning i huvudet, inte det bästa att få. Men jag tror han har fått en andra chans, Lasse. Det är inte vanligt att det går så pass bra. Jag tror att bön hjälper. Helt klart, gör det så. Vi sjöng den här sången här. När du rör vid mig med händerna som korset bar, då blir det levande och klart att du älskar mig. Och min ande sjunger ut ur djupet av mitt liv. Du är min Gud, du är min kung, och jag älskar dig. Herren, är din hand i gränslös ömhet rör vid mig, då föds en sång från djup till djup att jag älskar dig. Och jag ser ett land med vida fält där jag får gå och lära mig vad frihet är som mognat fram i dig. Så att alltså, vandringen med Jesus, det är någonting. Det är frågan om en gemenskap, en relation med han som har skapat himmelen och jorden, universum skapare, Herre, som vill ha kontakt med oss människor. Han vill ha gemenskap, och jag tror att vi människor, vi är födda med ett behov av gemenskap. Och det vill Gud att vi ska ha med honom. Och människan hade ett problem. Det var ju som så att människan hade från början gemenskap med Gud. Men inte ska jag gå där och ta information från honom. Jag kan bäst själv. Det står att människan bröt gemenskapen, gick sin egen väg. Det blev problem. Synden kom in, står det. Människan, jag kan bäst själv. Lämna Gud. Och sen så blir det som så att det kan väl var och en säga att människan kan inte behärska sin kunskap. Det ser vi, elkrig, elände, atombomber och miljöförstöring och allt vad det är. Människan kan inte behärska kunskapen. Och det står klart och tydligt, och det står också, för det kan vi se i början på Bibeln. Det står det att vi ging och vilse så som får, var och en ville vandra sin egen väg. Man åt av kunskapens träd. Jag kan bäst själv. Men Gud, han älskar människan. Han hade en lösning på det här problemet. Och lösningen på problemet, det var det Jesus Kristus. Han sände sin egen son, som är Gud själv, ner hit till jorden som människa. Jesus var här. Han kom utan synd. Jesus, han var precis som Gud hade tänkt att människan skulle vara från början. Han gick här nere på jorden. Han visade hur Gud hade tänkt. Sen var det så att han gav sitt liv. Jesus, han tog vårt, min synd, mitt straff på sig, upp på korset. När han hang på korset, han bar alla synder, allas bördor. Då kunde han, de sa till en, du kunde kalla på änglar som tar ner från korset, du behöver inte hänga där. Han kunde ha gjort det om han hade ville. Då hade han gått ner från korset. Men han gjorde inte det. Därför att då hade vi stått där som ett fån. Vi hade sett hur Gud hade ville att vi skulle vara. Men vi hade inte kunnat gjort något åt det här. därför att det finns ingen som klarar det här. Men Jesus gjorde det. Jesus dog frivilligt på korset. Han dog för mig och för dig. Döden kunde inte behålla Jesus. Han uppstod igen. Jesus lever idag. Och det är det som är det fina med kristendomen. Jag tror att Jesus lever idag. Och vi får gå omkring idag och ha en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. För det står det att Jesus, han säger: jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det tror jag på. Det tror vi på här i Smedjebakkyrkan. Vi ska alltså visa för människor i Smedjebakken. Det finns en väg till räddning. Det finns en väg till frälsning. Och det är inte frågan om jag är den präktigaste medborgaren i Smedjebakken. Eller om jag är den som sitter på bänken som är längst ner på samhällsstegen. Jesus, han älskar alla. Och var och en av oss, vi har ett behov av en relation med Gud själv. Det var i korthet grunder i kristen tro. När jag har varit här senast så har jag varit i apostlagärningarna. Och jag tänkte fortsätta i apostlagärningarna idag. Jag har pratat om Paulus och Petrus och alla möjliga här. Förra gången då talade jag om Paulus. Han var ute på en missionsresa, sin första missionsresa. Och nu hade han gjort den färdigt. Paulus, han tog alla tillfällen. Han berättade för människor. Han gick först till judarna, deras synagoga på varje plats. Och så berättade han det, att den här Messias som ni väntar på, han har kommit. Det var Jesus Kristus. Det var Jesus som var Messias. Döden kunde inte behålla honom. Han lever idag. Han uppstod från de döda. Därför att så han öppnade vägen till Gud. Och det blev ett väldigt rabalder på vartenda ställe. Han satt i fängelse. Han blev inför domstol. Han blev stenad. Han fick spö. De släpade ut den från stan. De trodde att de hade gjort slut på honom. Men han levde. Och han kom tillbaka. Han gav sig inte. Men i alla fall, han hade varit på sin första resa. Och så kom han tillbaka till Antiochia, där han hade utgått från. Och då är jag i Apostlagärningarna 15. Jag ska berätta det här kapitlet i korthet. Då var det så att när han kom tillbaka, då hade det kommit några där som sa det, att för att ni ska kunna bli frälsta, då måste ni först sätta på er en snygg kostym. Ni måste betala alla era skulder. Ni ska vara skuldfria. Ja, ni ska vara perfekta. Då kan ni kanske ta emot det, Jesus sa. Riktigt så stod det inte, men de sa det, att de var tvungna att omskära sig, stod det. Följ Mose lag, omskär er, bli som judar. Enda fanns att bli frälst. Kom det sån och lärde de här stackare som hade kommit till tro och som var på väg till tro. Och då kom Paulus och han blev arg. Vad håller ni på med, sa han. Så där går det inte till. Frälst, det blir jag när jag släpper in Jesus i hjärtat. Accepterar honom som min personliga frälsare och räddare. Då blir jag en ny skapelse. Jag blir förvandlad. Det blir en ny människa i kostymen. Jag blir född på nytt genom Guds nåd. Det är ingenting som jag kan prestera själv, som jag kan lyfta mig i håret och göra. Han skriver, jag ska ta och läsa från Galatierbrevet lite grann här, andra kapitlet. Då skriver Paulus om de här som heter Galatierbrevet. Det var i alla fall så att det har varit en tvistefråga det här. Och då bestämde de sig för, vi skickar iväg en delegation till Jerusalem, till apostlarna som är där, och så frågar vi dem vad är det som gäller. Och när Paulus berättar om det här, det gör han när han skriver i Galatierbrevet, det andra kapitlet. Då skriver Paulus så här: 14 år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas, och så Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och la fram enskilt för det ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves. Alltså Paulus, han hade predikat omvändelse, tro på Jesus Kristus, ta emot honom i hjärtat, då blir du frälst. Och så kommer han hem och så säger de, det räcker inte med det, ni måste omskära er först, ni måste anpassa er först. Och nu ville Paulus ha reda på från, ja, de som hade vandrat med Jesus, lärjungarna, vad sa han egentligen? Så då står det så här, ja, men inte ens min följeslagare Titus som är grek hade blivit tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, så skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för den och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Det som ansågs betyda något, hurudana det en gång varit, gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till det oomskurna, liksom Petrus till det omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte det mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna och de till de omskurna. Bara en sak ville de att vi skulle tänka på. Vi skulle tänka på det fattiga, och det har jag också vinnlagt mig att göra. Och så läser jag ett stycke till här. Det står, rättfärdiga genom tro, inte genom lagens gärningar. Vi själva är visserligen judar till födseln och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Så att grunden är, ta emot Jesus Kristus. Han vill ha gemenskap med oss. Han kommer in i hjärtat. Och den där hjärtats dörr, det har ett handtag bara på insidan. För det är jag själv som bestämmer om jag vill ta emot eller inte. Det finns alltså ett erbjudande från Gud, från levande Gud, från universums skapare Herre. Ett erbjudande till mig, till oss allesammans. Vi kan få gemenskap med honom. Vi har liksom en plats beredd. Och jag sa det här som jag brukar säga, att det finns en plats i himlen beredd åt varenda människa. Och jag sa ett exempel, att som man hade ett årskort, sa jag, på Leksands ishall. Och så går jag inte på matchen, då står du platsen tom. Och då säger Evi Eivor här, årskort, sa hon. Nej, 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 det är ett kort som gäller evighet. Vi har en plats beredd i himlen i evighet, inte bara i ett år alltså. Och det gäller att ta den platsen i besittning. Och vägen dit går genom Jesus Kristus. Jesus, han knackar på. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är den här gemenskapen. Så man ska inte bli bättre först och tro att jag ska ta emot sen, utan man tar emot först och sen får risken vara att konsekvensen blir att jag förändrar mitt liv. Den risken måste jag ta. Och jag tror det är ingen som förlorar på det. För Jesus, han är en verklig vän. Ja, det var i korthet Apostlagärningarna 15. Sen drar han iväg på andra missionsresan. Han och Barnabas tänker far iväg. Men då blir det så att Barnabas, han hade, det hade han ville ha med en kille som heter Johannes. Den är Johannes. Han hade lämnat dem på första missionsresan. Och det ville inte Paulus. Och de rök ihop, står det nästan här. Där kom det en väldig. Så att då bestämde de att Barnabas, han åker till Cypern. Och Paulus, han tog med sig Silas hette han. De åkte ut på den andra missionsresan. Och jag tror det att människor är faktiskt lite olika. Det kan liksom vara, alla kristna är inte lika. Och det kanske är som så att alla kristna kanske inte passar att gå precis arm i arm heller. Men utan huvudsaken är, vi proklamerar Jesus som Herre. Vi pekar på honom. Och sen kanske då inte alla håller i samma spadtag. För att Paulus och Barnabas, de hade ju i grunden samma tro. Sen hade de lite meningsskiljaktigheter. Och det är inte konstigt, för vi är ju människor. Barnabas, han tog Johannes med sig och åkte till Cypern. Och Paulus, han tog Silas med sig och åkte ut på många platser. Han var borta i flera år. Under andens ledning står det här. När Paulus åkte, det står så här i, vart är jag, 16 kapitel och 6 versen. Sen tog det vägen genom Frygien och Galatien, eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när det nådde Mysien försökte det bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. Då for det genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss till att predika evangeliet för dem. Den som har skrivit apostelgärningarna, det är Lukas. Och det har jag talat om förut här, att Lukas, han var väldigt intresserad av att ta reda på vad som hade hänt. För när Lukas, han var läkare, han var utsänd av en förnäm man för att liksom ta reda på vad är det som händer på det här. Och nu här, när Lukas, som har skrivit apostlagärningarna, han går plötsligt över här i 10 versen från att skriva i berättande form. Då skriver han plötsligt vi. Så nu är Lukas själv ögonvittne till det som hände. Nu hade han kommit så långt. Nu hade han intervjuat folk. Så han skrev ihop sitt evangelium. Han skrev vad som hände. Och nu är vi 20 år, 25-30 år efter det Jesus hade uppstått. Och då kommer Lukas i kapp själv som ögonvittne. För nu han skriver: när han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Så nu var Lukas med Paulus och åkte över till Makedonien. Jag tycker det är ganska intressant. Jag har inte tänkt på det förut, men det stod en liten not här nere. De kom i alla fall där. De blev satt i fängelse. Paulus och Silas sätts i fängelse, står det. För det var en flicka som hade en spådomsande i sig, står det. Och hon gick efter Paulus och Silas. Och de sa, och hon gick och pratade och sa som så här att, vad sa hon? Ja, jo då. Ja. En gång när vi var på väg till ett böneställe mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig som straff, som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "Det här männen är den högste guden tjänar och det förkunnar för er en väg till frälsning." Så gjorde hon i flera dagar. Och förut jag tänkte, men det var bra hon sa, men hon sa hon förkunnar en väg till frälsning. Hon trodde inte att Jesus var enda vägen, utan det var en spådomsande. Han sa, ja, okej, Jesus är en väg, men det finns andra vägar. De är säkert lika bra eller bättre, va? Men kristendomen säger klart att, och Jesus han säger, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Det finns en väg och vägen går genom Jesus Kristus. Och Paulus, han hade hört det här tillräckligt länge, så han vände sig om och talade om för den här demonen att i Jesu namn så viker från flickan. Och demonen får ut och det var slut på spådomen. Det var slut på inkomsterna för dem som fick inkomster från det här. De hade inga mer inkomster. Då blev de arga. De drog Paulus och Silas inför rätta. De satte dem i fängelse. Och de satt där. Och fångvaktaren han fick stränga order. De här ska ni se till att de blir vaktade ordentligt. De får inte fly. De satt i stocken. De alltså satte fast fötterna i en stock. Och det står att mitt i natten, vad gjorde de? Satt de där och deppa och mådde dåligt. Och tänkte, nu är det färdigt. Nej, de sjöng lovsång. De satt där på natten, de upphöjde Jesus. De sjöng lovsång till Jesus. För de visste att jag följer honom. Han följer mig, han är med oss. De lovprisar honom. Och där står att det blev som en jordbävning. Fängelsen skakade. Bojorna släpptes, fångarna blev fria. Dörrar gick upp. Fångvaktaren kommer. Han tror att i vanliga fall när fängelsedörren går upp på bojor, de har rymt, då har de pös allihop. Men så han tänkte ta sitt eget liv, står det, för att det var faktiskt dödsstraff för fångvakten om fångarna flydde. Han tänkte ta sitt svärd och ta sitt eget liv. Men Paulus sa, stopp, stopp, gör det ont, vi är kvar här allihop. Och fångvaktaren han bad om ljus. Han gick in i fängelset och såg till sin förvåning att fångarna var lösa. De var inte bundna vid bojor. Dörrar var öppna, men de hade inte flytt. Vad är det här, tänkte han. Han kom fram till Paulus och Silas och be för mig, sa han. Vad ska jag göra för att bli frälst? Och jag minns för många år sedan. Jag hade ett vittnesbörd, då var jag inte så gammal, i baptistkyrkan i Filipstad. Då hade jag det här och då sa jag som så här: ah, ta ett lugnt nu, nu är ju klockan 3 på morgon. Vänt till imorgon klockan 11, då kommer pastorn. Han berättar för er. Nej, Paulus och Silas, de tog tillfället. När han kom, fångvaktaren, vad ska jag göra för att bli frälst? De sa, tro på Jesus, sa de. Ta emot Jesus, öppna dörren för honom. Han vill ha gemenskap med dig. Fångvaktaren, han tog Paulus och Silas på orden. Och han lät döpa sig. Det står att han och hela familjen blev frälst. De kom till tro allihop. Det blev som ringar på vattnet. Och jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att det där blir när människor kommer till tro. Där kommer en ny människa till tro. Vi har någon här som kommer till tro, blir helt förvandlad, blir löst från droger och allt elände. Det är klart att det blir ringer på vattnet. Det blir fler och fler. Och det jag övertygad om kommer att hända här i Smedjebacken. Människor kommer att bli löst och kommer att bli befriade. Och då får vi ta tillfället som kommer. Vi får berätta, tro på Jesus och blir du frälst. Så att liksom, är det människor som kommer och funderar, ja, det ska vi ge klara besked. Vi ska alltså inte, ni ska inte vänta tills Bjarne slutar jobbet klockan 5 och kommer hem klockan 7 på kvällen. Nej, ta tillfället på en gång. Så är det. Nu vet inte hur länge har jag hållit på. Jag tänkte jag ska ta en grej till här bara då. De var där i Filippus, var det, de var i fängelse. Sen så åkte de till Thessalonika. Ja, de åkte runt, och man har en karta, kan man se. De har varit ute på väldigt strapatser. Och vad som hände för dem i Thessalonika, Bera, det står, det tog vägen över Amfiolis och Apokolia, jag kan inte läsa här, och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under 3 sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka, tog med sig en hel del löst folk från gatan och ställde ut till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresman och skrek, nu är det här också det som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. Det handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan som heter Jesus är kung. Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta, och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs det. Alltså det som har vänt upp och ner på hela världen, nu är de här. Så att om man predikar frihet genom Jesus Kristus, då får man räkna med att det kanske inte går så stilla och lugnt till alla gånger, utan det kan bli motstånd. Det kan bli ett väldigt väsen. Och det blir det. Förhoppningsvis så hamnar vi inte i fängelse här, men vi får ta den chansen nu medan vi kan predika ordet fritt och inte hamna i fängelse. De var i Thessalonika, och redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Bera. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna, det var mer öppna än det Thessalonika. De tog emot ordet, men med all villighet, och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det är viktigt. Om jag hör någonting, Bibeln, det är alltså Guds levande ord. Det är Guds, det är instruktionsbok hur jag ska ha det, vad som är rätt. Om man hör någonting, det man predikar, det ska stämma överens med vad som står i Guds ord i Bibeln. Det är väldigt viktigt. Så de forskar i skrifterna. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Bera, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, och men Silas och Timoteus stannade kvar där. Så att det var liv och det var rörelse när de var där. Så att det var liksom, de vände upp och ner på hela världen, står det. Sen kom Paulus till Aten. Och där är det ganska intressant. Men jag hinner väl inte allt. Jag kanske får ta det nästa gång. Ja, jag tror nästan jag röstar börjar ta slut här. Ja, jag ska fortsätta i apostlarna, för att det här är väldigt intressant. Men hela tiden så predikar Paulus, tro på Jesus Kristus och blir du frälst. Och det här, det han råkte ut för när han kom tillbaka från första resan, när de har sagt, ja, ni måste omskära först, ni måste göra det, ni måste lyda Mose lag, ni måste klä upp er i kostym, ni måste sluta dricka, ni måste sluta med droger, ni måste göra allt, ni måste. Det, fan Paulus, det är inte det är frågan om, att jag börjar med att släppa in Jesus i hjärtat, ta konsekvensen. Jag inser att utan Jesus går det förlorad, vilket jag är bästa människan, mest perfekt eller längst ner på stegen. Det är inte det är frågan om, utan i grunden Jesus i hjärtat, en ny skapelse. Sen blir det en ny människa i kostymen. Det tror jag på. Tron får ta konsekvens. Och sen är det så att om vi faller efter vägen, Jag menar, Gud han står inte där med pekpinn och säger ajabaja, det ser du väl, du var så dålig, det går inte. Utan vi får komma tillbaka. Han står med utsträckt hand. Jesus, han bara väntar på att jag bestämmer för, jag vill följa honom, för det är det som är frågan om. Hjärtas dörr har ett handtag på insidan och jag får öppna för Jesus. Och jag bestämmer mig själv. Och sen är det som så att när jag har bestämt mig det, då är det jättebra. Berätta för någon och säga, jag vill följa Jesus. Jag har bestämt mig. Jag vill bli en kristen. För att om jag i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och med min mun bekänner att Jesus är Herre, då blir jag frälst. Så att liksom, jag bestämmer mig själv. Jag vill tro på Jesus. Jag vill följa honom. Det är modellen och det tror jag på. Jag tror att Smedjebacken kommer att bli omvänd eller omvandlat. Det kommer att bli, inte om inte revolution, så kommer det att märkas. För det märks när människor kommer till tro. Och vi håller på att bygga där inne på kyrkan, det gamla, ja, tidigare Frälsningsarmén, som heter Nya Smedjebackskyrkan, eller som heter Smedjebackskyrkan. Det är inte så långt över. Vi ska flytta, försöker att komma in där kanske vid jul om det går bra. Den här lokalen har vi kvar i till februari. Vi betalar hyra fall till i februari på det avtalet vi har. Har vi tur så kommer vi undan tidigare. Men jag tror att lokalen behövs och de kanske inte får den här uthyrd. Då får vi väl hyra den igen längre fram då. Om vi behöver mer lokaler. Ja, vi får se. Tack kära Jesus att du har varit med idag på under den här predikan. Och tack Jesus att vi bara får sträcka oss mot dig. Och tack att du vill. Du bryr dig om oss allesammans. Du bryr dig om var och en som sträcker sig mot dig. Ja, du älskar oss. Älskar människan. Och du vill inget heller än att vi ska ta emot dig. Vi ska lyssna till vad du har säger. Och Herre, när din hand i gränslös ömhet rör vid mig, då föds en sång från djup till djup att jag älskar dig. Och jag ser ett land med vida fält där jag får gå och lära mig vad frihet är som mognat fram i dig. Jag vet, jag såg en gång för en sån där syn som jag såg och jag tänkte mig, jag var ute på ett stort fält, ett stort grönt fält. Och så bestämde mig för att jag vill närma mig Jesus. Och jag såg en person på väldigt långt avstånd. Och jag började förstå att det här är Jesus. Jag tyckte det var så långt. Men när jag bestämde mig, när jag liksom vände mig mot honom och gick, så upptäckte jag det att han kom mycket fortare mot mig, alltså till mig till mötes, än vad jag kunde komma till honom. För han var väldigt intresserad av att möta mig. Så att jag behövde inte gå många steg, för han var alldeles hos mig. Och jag tror så är Jesus. Han vill inte inget hellre än att vi ska användas av honom. Den där gåvan som Gud har gett, som man står talas om i Bibeln. Vi har fått ett julklappspaket. Vi får börja på öppna paketet och se efter vad som finns. Det vill jag verkligen rekommendera idag. Att vi allesammans undersöker. Vi läser Bibeln. Vi ber till Jesus. Vi umgås med honom. Vi matar vårt hjärta med god mat. Amen.